lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Vi tar ännu ett steg på vår vandring Vägen genom Bibeln. Och vi har nu kommit till Lukas evangeliets 5:e kapitel. Där får vi höra hur Jesus för andra gången kallar lärjungarna, renar en spetälsk och botar en lam man. Han kallar Matteus och han svarar på lärjungarnas fråga om fasta. Och kapitlet avslutas med de två liknelserna, det nya klädesplagget och den nya vinen. Vi läser från Lukas kapitel 5, verserna 1 till och med 3. En gång när han stod vid Genesaret sjön och folket trängde sig på för att få höra Guds ord, fick han se två båtar ligga vid stranden. Fiskarna hade gått ur för att skölja näten. Han steg i den ena båten som tillhörde Simon och bad honom att ro ut ett litet stycke. Sedan satte han sig ner och undervisade folket från båten. Det första vi lägger märke till är att Jesus har respekt för deras dagliga arbete. De är färdiga med arbetsskiftet och har gått ur båtarna för att skölja näten innan Jesus lånar båten. Stora skaror tränger sig på för att höra Guds ord. Det fanns inga förstärkare och högtalare på den här tiden. Men från en båt ute på vattnet kan akustiken bära budskapet till massor av människor på stranden. Och Simon Petrus fiskebåt blir talarstol. Vilken talande bild. Varje talarstol skulle vara en fiskebåt. En plats där ordet kastas ut för att fånga dyrbara människosjälar. Han sa till dessa män att de skulle bli människofiskare. Det betyder inte att du och jag kommer att fånga fisk varje gång vi kastar ut ordet. Det gjorde inte lärjungarna heller. Men det betyder att de som är ombord aldrig får glömma vad som är den viktigaste uppgiften i livet. Vad man än har för yrke, nämligen att vinna människor för Gud. Och vi läser i vers 4. När han hade slutat tala, sa han till Simon, ro ut på djupt vatten och lägg ut näten där. Det är som om Jesus ville säga, även om jag önskar att människofisket ska ha första prioritet i ditt liv, så är jag därmed inte likgiltig för hur det går i er strävan att fiska fisk, men allt i sin ordning. Först undervisning i ordet, det vill säga mat för själen. Sedan fisket, det vill säga omsorgen för det materiella behov. Eller som Jesus uttryckte det i sin bergspredikan i Matteus 6. Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Dessa män kallas tre gånger av Jesus. Första gång, det var när han vandrade vid Galileiska sjön och såg Simon och hans bror Andreas kasta nät i sjön, för de var fiskare. Och Herren sa till dem, som det står i Matteus 4, kom och följ mig. Jag ska göra er till människofiskare. Nu har de här männen återvänt till yrkesfisket. Han kallade uppenbart dessa män tre gånger. Han hade mött de flesta i Jerusalem. Johannes berättar om det i kapitel 1. När Johannes döparen utpekade Jesus som Guds lam, var det flera av dem som ville veta var Jesus höll till. Bland dem som följde Johannes var Filippus, Natanael, Simon Petrus och Andreas. Han kallade dem inte till lärjungar vid det tillfället. Han mötte dem bara. Senare, när Jesus passerade Galileiska sjön, såg han dem fiska och han kallar dem att följa honom. och de lämnar sina nät och följer honom. Nu har de återvänt till fisket. Senare berättar läkaren Lukas att Herren kallar dem ytterligare en gång och då gör han dem till apostlar. Medan Herren har undervisat ifrån Simons båt så har Simon suttit och lyssnat. Och budskapet gör något med Simon. När Jesus avslutat sin undervisning och ber honom ro på djupt vatten och lägga ut där, så blir Simon Petrus inte längre bara en som hör vad Jesus säger, men han gör som Jesus säger. Vers 5. Simon svarade: Mästare, vi har hållit på hela natten utan att få något, men eftersom du säger det ska jag lägga ut näten. Eftersom du säger det visar att Simon är redo att trotsa både sin erfaring som fiskare och sina känslor. Jesus har talat och Simon handlar på Jesu ord. Han säger inte, det är lönlöst. Jag har försökt så många gånger förr. Jag kan bara ge upp. Nej, eftersom du säger det så ska jag. Har du den hållningen till Guds ord? Vers 6. Och det gjorde så och drog ihop en väldig mängd fisk. Näten var nära att brista. Fisket måste utföras efter hans vilja. Här har vi mycket att lära. Fiske är en konst. Du måste gå dit där fisken finns. Du måste använda den rätta sortens bete. Du måste vara tålmodig. Men det viktigaste som han undervisar oss om, det är vi måste fiska efter Herrens instruktion. Om vi ska vinna människor för honom och inte för våra aktiviteter, inte ens för vår församling, men för honom, då måste vi fiska efter Herrens instruktion och order. Och i det här avsnittet ligger en djup andlig bild som vi inte ska gå miste om. Vid det här tillfället så begränsades fångsten därför att näten höll på att brista. Senare i Johannesevangeliets 21 kapitel läser vi om att de hade ännu mera fisk. Ja, så mycket att de orkade inte dra nätet i land. Och fast det var så många fiskar så gick nätet inte sönder. Lukas kapitel 5 och Johannes kapitel 21 är också en åskådningsundervisning om evangeliet. Nätet kan inte bära mer fisk utan håller på att gå sönder. Av den enkla orsaken att Jesus har ännu inte uppstått från de döda. Det är evangeliet. Nätet som ska fånga människor och behålla fångsten måste vila på Jesu Kristi död och uppståndelse. Efter sin död och uppståndelse lär Jesus lärjungarna hur de ska fiska i Johannes 21. Och nu är det inget problem med nätet. Och som du kan läsa från vers 15 i Johannes 21 så fångas också förnekaren Simon Petrus in i detta nät. Då Herren kallar honom att vara en herde för fåren. Och lärjungarna får uppdraget att gå ut med evangeliet till hela världen. Vi läser Lukas 5, verserna 7 och 8. Och det vinkade åt sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa till. Det kom och man fick så mycket fisk i båtarna att det höll på att sjunka. Då kastade sig Simon Petrus ner vid Jesu knän och sa: Lämna mig, Herre, jag är en syndare. Satan är Guds fiende och Satans målsättning är att föra människan bort från Gud och in i en natt av evigt mörker. Först säger han, det finns ingen Gud. Det är hans första och billigaste trick. Och det är inte så många som är dumma nog att gå på det bedrägeriet. Men det är alltid några som blir lurade också av hans enklaste knep. Men de flesta är trots allt inte mer förmörkade i sinnet än att de i alla fall anar att det finns en Gud. Och till dessa kommer Satan med sitt andra knep. Ja, men Gud vill ju bara göra dig till slav och beröva dig all din glädje i livet. Så du har det mycket bättre om du är din egen herre. Det med Gud kan du kanske tänka på senare i livet. Men så finns det människor som trots Satans både första och andra knep fortfarande har så pass mycket ljus att de ser att synden inte ger vad den lovar. Och då börjar den personen att ana att den som inte vill tjäna Gud blir en syndens slav. Och om det så till sist skulle gå upp för människan att hon är en syndare, då kommer Satan fort med det knep han använde på Simon. Han säger, är du klar över att Jesus är Guds son? Ja, säger Simon Petrus. Och att du är en fruktansvärt syndare, vet du det? Jo, säger Simon. Och fullkomlig renhet och synd passar inte samman. Nej, säger Simon Petrus. Därför passar du inte alls tillsammans med Jesus. Jag ser det, säger Simon förtvivlad. Jag ser det. Bedragen av Satan tror Simon att han har upptäckt en sanning. Här ska du lägga märke till Satans list. Han säger alltså först tre saker som faktiskt är sant. Först hävdar han tre sanningar, så han får Petrus själv att svara på. Och i samma andedrag kastar han fram den djävulska lögnen. Och den är inte längre en fråga som Simon ska svara på, men nu är det ett påstående. Du passar inte tillsammans med Jesus. Det är det evangelium som Satan förkunnar för den själ som ser att han är en syndare. Men Satan är en lögnare. Ja, lögnens far. Det var nämligen han som uppfann lögnen. Men Gud säger något annat. Gud säger, är det något som passar tillsammans så är det syndare och han som kan frälsa syndare. Därför står det i slutet av vers 10. Men Jesus sade till Simon, var inte rädd. Från denna stund ska du fånga människor. Och vad händer då? Vi läser i vers 11. Då rodde de i land, lämnade allt och följde honom. Den fiskaren som inser och bekänner sin synd och brist för Jesus kastas inte över bord, men kallas till tjänst för Gud. Men glöm inte att saken har en sida till. Satan är nämligen också en fiskare. Och han använder alla de beten som kan locka vår syndiga natur. Men det lockande betet döljer en krok som fisken inte kan se och inte senare spotta ut. Han svalde betet och nu sitter han fast. I andra Timoteusbrevets andra kapitel står det i verserna 25 och 26. Kanske låter Gud dem omvända sig och komma till insikt om sanningen, så att de nyktrar till och slipper ur den fälla där de hålls fångna av djävulen för att göra hans vilja.
Någon skall klappa på tillstängd dörr. Du eller jag. De kom ej för, skall du, skall jag. Någon skall säga, lås upp för mig. Men han skall svara, jag känner dig ej. Tänk vilket vi att få. Skall du, skall jag. som kom efter på vägen hem. Herre min Gud, må jag vara bland dem, må du, må jag, må du, må jag.
Vi läser i Lukas kapitel 5, verserna 12 och 13. När han var i en av städerna stod där en man som var full av spetälska. Han fick se Jesus och kastade sig ner till marken framför honom och bad: Herre, vill du så kan du göra mig ren. Jesus sträckte ut handen, rörde vid honom och sade: Jag vill, bli ren. Genast försvann spetälskan. I verserna 12-15 läser vi om hur Jesus botar en spetälsk. Och Jesus behandlar varje människa individuellt. Han känner våra behov bättre än någon annan. Jesus kunde bara ha sagt ett ord och så var mannen frisk, men han rör vid honom. Som vi tidigare nämnt så är spetälskan också en illustration av syndens förtärande makt och syndens smitta. När någon blev förklarad för spetälsk fick han inte komma i närheten av folk, inte röra vid någon. Och folk var livrädda för att komma ens i närheten av en som var spetälsk. Och att röra vid en spetälsk, det var otänkbart. Men Jesus Kristus, Messias, Guds son, kan böja sig ner och vidröra en syndare utan att smittas av synden. Han lägger sin hand på den spetälske, men förblir själv ren. Jesus bar all världens synd, men själv var han utan synd, obesmittad av denna världen, helig, fullkomlig, ren. Den andra sidan har att göra med vår mänsklighet. Tänk på den spetälske, som kanske på flera år aldrig upplevt familjens närhet eller att vara i beröring med någon människa. Efter dessa år, vad tror du det betydde för den spetälske att uppleva Jesu närhet, beröras av en hand, känna sitt människovärde? Jesus kunde ha botat med ett enda ord, men Jesus visste, denne man behöver bli vidrörd av Jesus. Har Herren vidrört ditt liv? Det är så många områden i livet som behöver bli vidrörda av Jesus, mästaren som förvandlar. Och vi som blivit vidrörda av Jesus ska i vår tur räcka ut våra händer, speciellt till dessa som andra föraktar eller andra har glömt. Och Herren Gud ska välsigna både oss och vår medmänniska. Vi läser vers 15 och 16. Emellertid spred sig ryktet om honom allt mer och stora skaror samlades för att lyssna på honom och bli botade från sina sjukdomar. Men han hade dragit sig undan till öde trakter för att be. Jesus var inte så upptagen av nöden och behoven att han inte hade tid till stillhet. För vad hade det varit för hjälp om han hade hunnit nå dubbelt så många människor men saknat andlig kraft? De stora skarorna fick inte hindra honom från att söka det öde trakter för att be, fyllas av Herrens kraft. Det viktiga fick aldrig hindra det viktigaste. Vi läser 17-20. En dag höll han på att undervisa, och där satt fariseer och lagrärare som hade kommit från varenda by i Galileen och Judeen och från Jerusalem. Och han hade Herrens kraft så han kunde bota. Då kom det några bärande på en bår med en man som var förlamad. Och de försökte komma in med honom och sätta ner honom framför Jesus. Då de inte kunde ta sig in med honom i trängseln, gick de upp på taket, tog bort teglet och firade ner hans bår mitt framför Jesus. När han såg deras tro, sade han: "Min vän, du har fått förlåtelse för dina synder." Denne man blev botad därför att han hade fyra vänner som bar honom till Jesus. Det är massor av människor som aldrig kommer att motta budskapet om frälsning om vi inte lyfter dem på förbönens armar och bär dem i omsorg och tar dem med dit där ordet förkunnas. För de är förlamade av synden. Vers 27 och 28. Sedan gick Jesus därifrån och fick då se en tullindrivare vid namn Levi sitta utanför tullhuset. Han sade till honom: "Följ mig." Levi lämnade allt och steg upp och följde honom. Levi gav en fest för Jesus i sitt hus, och det var en mängd tullindrivare och andra som låg till bords med dem. Levi inbjuder till middag för att flera ska få höra Jesu budskap. Han hade inte gått på bibelskola eller teologisk utbildning. Han var tullindrivare och bedragare. Men när han kom till tro på Jesus önskade han att göra vad han kunde för att ge evangeliet till andra. Han var en rik publikan, så han inbjuder alla sina oomvända vänner så de kunde få möta Jesus Kristus. De skriftlärda och fariseerna som var där hade svårt för att vara tysta, och till sist går de till lärjungarna, vers 30. Men fariseerna, och särskilt de skriftlärda bland dem, blev förargade och sade till hans lärjungar: "Hur kan ni äta och dricka tillsammans med tullindrivare och syndare?" De vågade inte fråga Jesus, men frågade lärjungarna. Men Jesus tar ansvaret, och lägg nu märke till hans svar, verserna 31 och 32. Jesus svarade: "Det är inte det friska som behöver läkare, utan det sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse, utan syndare." Jesus är den store läkaren, och han springer inte omkring och botar friska. Han kom för att utföra sin gärning för de som är angripna av syndens dödliga gift. Evangeliet är verkligen för dem som inser sin nöd. Det finns människor som tror att de inte behöver frälsas. De menar de är goda nog. "Vill inte Gud godta det jag har gjort så får det hellre vara", sa en gammal man. Han insåg inte sin situation och sin nöd. Om du ser att du behöver en frälsare, då är evangeliet för dig. Kristus både vill och kan frälsa dig. Men den store läkaren kan inte göra något som helst för dem som inte är sjuka. Vers 33. De sade till honom: "Johannes lärjungar fastar ofta och ber, och det gör också fariseernas, men dina, de äter och dricker." Fariseerna undrar varför Johannes lärjungar fastar, medan Jesu lärjungar fröjdar sig, äter och är glada. Vers 34 och 35. Jesus svarade: "Inte kan ni väl få bröllopsgästerna att fasta så länge brudgummen är hos dem. Men det ska komma en tid då brudgummen tas ifrån dem, och när den tiden är inne kommer de att fasta." I en tid då Jesus är i himlen och vi vandrar på den jord som har förkastat honom, då är det den rätta tid att fasta, säger Herren. och vers 36 till 39. Han gav dem också en liknelse. Ingen river ut en bit ur ett nytt plagg och sätter den på ett gammalt. För dels rivs då det nya plagget sönder, och dels passar inte lappen från det nya på det gamla. Ingen häller nytt vin i gamla vinsäckar, för då sprängs säckarna av det nya vinet, och vinet rinner ut och säckarna blir förstörda. Nej, nytt vin skall hällas i nya säckar. Ingen som har druckit gammalt vin vill ha av det nya. Han tycker det gamla är bättre. Med Kristus kommer något helt nytt. Det kommer alltså en tid med helt nytt andligt innehåll. Och det livet måste skapa sina egna former. Det nya livet är så starkt att det kommer att spränga de gamla formerna. Judendom och evangelium går inte att förena. Bilden talar också om att vår gamla natur tycker bäst om gammal vin. Syndens njutning, livet borta från Gud. Den gamla vinen symboliserar också religionen utan andens kraft och utan andens nya liv. Jesus förde in något helt nytt i människolivet, nämligen evangeliet om på nytt födelse. Han kom inte till vår värld för att lappa på gamla plagg. Han skulle inte sminka på lagens väg. Han kom för att betala vår skuld på korset. Men han gjorde mer än det. Han uppstod från de döda, så att han kunde ikläda oss rättfärdighetens nya klädnad. Han ger oss evangeliets nya vin. Och evangeliets nya vin måste placeras i nya vinsäckar av nåd och inte i lagens gamla säckar. Efeserbrevet 5:18 säger: berusa er inte med vin, där börjar lastbarheten, utan låt er uppfyllas av ande. Jesus kom för att ge oss något helt nytt. Han kom för att frälsa oss genom tro på Jesus Kristus, Guds son. Som Bibeln vittnar, tro på Herren Jesus och bekänn hans namn så blir du frälst. Och med det så får vi säga tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368 Stockholm.